Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sportbladets Premier League-podd sponsras av 1x2.se.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets Premier League-podd konstaterar att Benitez är borta, men Makoto och Frida är med.
Vad skönt.
Satt vi också löst?
Nej, det gjorde ni inte alls. Ni klarar er lite bättre mot Norwich i helgen. Från soffan respektive... jag tror inte du var där, va, Frida?
Nej, jag satt ju på... jag lyssnade på matchen när jag var på väg hem från Manchester. Så tog del av den på just det sättet.
Just
det.
Oh, vad glad jag blev att jag lyssnade på radio på vägen hem också. Det tycker jag är så fint där man ser när folk följer matcher på radio på läktaren och sånt där. Vi saknar det här i Sverige.
Lyssnar väldigt mycket på radio, men här måste man ju göra det eftersom att så många matcher inte visas. Då har man inget annat val.
Nej. Norwich vann med 2-1. Det stod 2-0 efter bara 17 minuter och då kände man ju verkligen att julen till slut hade trillat av helt och hållet. Sen kom det väl en liten upptryckning utav Everton i andra där och fint mål såklart utav Richarlison. Men förlust mot Norwich, det går inte längre, det gick inte längre, det var inte hållbart. Rafa Benitez lämnade i ett av de mest känslolösa avskeds, eller vad säger man, farväl meddelandena någonsin. Det bara konstaterades från Everton att Rafa Benitez kom hit i juni och nu har han lämnat. Vi återkommer med vem som tar över.
Ja.
Det var inte mycket tack för den här tiden.
Nej, det var ju inte det. Precis som jag sa så lyssnade jag ju på radiokommenteringen och fick ju då veta att det var någon som sprang in kort efter Idas 2-0-mål där och uttryckte sin frustration på det sättet. Jag såg dessutom en bild på den här planstormaren och han hade glömt att dra upp gylfen. Det var det jag registrerade.
Välkommen till Liverpool.
Ja, och det var ju... fast ju dessutom en banderoll uppsatt som tydligen Norwich matchvärdar försökte ta ner men misslyckades med. Så att det var ju inte som att det rådde god stämning redan inför matchen och dessutom då att hamna i underläge så tidigt efter så slappt försvarsspel. Jag tycker till och med att det är klart att ett självmål kan man inte alltid hjälpa, men jag tycker faktiskt att Keens positionering, där sett att han sticker ut benet på, är ganska slappt. Mykolenko ska ju stänga ner det inlägget dessutom. Det var ingen inställning, ingen vilja överhuvudtaget hos Everton-spelarna. Och man var ju dessutom förvånad över att Richarlison satt på bänken. För att när han kommer in så gör han ju det här fantastiska cykelsparksmålet då. Då undrar man, vad är det som pågår egentligen? Alltså hela Everton är ju så kaotiskt. Så att de satt i krismöte sen senare under kvällen, det var ju... väldigt väntat. Men jag måste säga att jag ändå är ganska förvånad över hur snabbt det har gått ut för att Everton inledde ju ändå säsongen ganska pikt och det såg lovande ut med Andre Gray inte minst som var, eller Andre Gray.
Demarai Gray, ja, precis. Vad gör Andre Gray? Vart är han nu?
Vi tar reda på det.
Ja, det är skitsamma. Ja.
Eller vad sa du?
Vart är Andre Gray? Jag blev så...
Han är Queen's Park Rangers.
Ja, det är han kanske.
Ja. Oavsett vad, så de inledde ju pikt. Det såg ändå lovande ut. Och sen är det precis som att allting bara har rasat samman, inkluderat då att Rafa Benitez inte har kommit överens med vissa spelare. Så att det här var ju oundvikligt, men jag antar att många Everton-supportrar skulle säga att det var väntat, men jag tycker väl inte att det var väntat att det blev så här kaotiskt som det ändå blev på slutet.
Men alltså det är en så otroligt underlig sits de sitter i just nu. Alltså jag såg väl någonstans där skymta förbi där att jag tror det var The Athletic som skrev det, att det liksom beskrivs som, alltså, Game of Thrones känsla att alla går omkring och vet inte riktigt när de kan få liksom huvudet avhuggt för att de inte har någon aning om vad som händer. Det är alltså ett situation där Benitez då väldigt kort innan i princip har vunnit en maktkamp, där sportchefen Marcel Brands försvinner, där alla möjliga personer i den ledningen försvinner, där Moshiri då tydligt tagit, alltså, ställning för, alltså, Rafa Benitez. Han får möjlighet att sätta prägeln på det här transferfönstret. Han värvar in sin vänsterback och skickar Lucas Digne till Aston Villa. De värvar in Patterson från Rangers, hade varit intressant oavsett i och för sig. Och sen då Anwar El Ghazi, som känns som en så här typisk Rafa Benitez-värvning. Någonting han har hittat, han har sett en potential hur han ska få in honom. Och sen så här, El Ghazi har knappt hunnit presenteras och säga hej till sina lagkamrater innan Benitez är kickad. Så nu är de mitt i ett transferfönster, de är mitt i det som, ja, de är inblandade i en bottenstrid nu. Så enkelt är det. Och de har ingen tränare och ingen idé.
Nej, men det där med El Ghazi också var ju, för så var, han var ju inte ens på tal, det var ju inte förrän Aston Villa ens nämnde hans namn som de började fundera på att, ja, men han ska man kanske plocka in. Jag tycker att det är väldigt symptomatiskt kring hur lite, ja, men hur obefintlig plan Everton och framförallt Moshiri har haft från första början. Han har ju nästan varit lite som en, alltså, som en lottovinnare som plötsligt får, ja, men så här 100 miljoner på banken, och sen så gör han bara av med det utan att ens tänka på vart pengarna tar vägen. Helt ouppstyrt från första stund, och just det här att de bara avverkat manager efter manager och ingenting har fungerat. Jag tycker ju inte att han borde fatta besluten hädanefter i alla fall. Alltså Marcel Brands kändes ju ändå som en kompetent sportchef. Men han måste ju ha in någon ny nu som kan vägleda honom, för att det är uppenbart att Moshiri har ju ingen aning om vad han pysslar med. Så är det ju.
Ja, det känns ju som att, och dessutom så har man ju gjort sig av med en massa annan personal runt omkring. Alltså det medicinska teamet, där har det också avslutats en del anställningar när man inte tyckte att det har levererats tillräckligt. Så att det finns ju liksom en hel organisation att bygga upp här. Och ingen att göra det förutom Moshiri. Det är riktigt besvärligt. Det är liksom Duncan Ferguson, ska han ta över nu och de ska bygga någonting runt honom?
För, och ska han sköta värvningarna? Det vad som helst.
Man ska säga, de har haft sex tränare på 6 år, och den enda konstanten i allt det här har varit Duncan Ferguson, och han sitter starkt. För vem ska knalla in där och meddela honom?
Men det är ju det som är så chockerande också nu, liksom, när man hör att det pratas om ersättare. Jag menar, alltså, bara när Graham Potters namn nämndes, alltså, man skrattar ju lite. Skulle han verkligen lämna Brighton, som är så välskött, för Everton? Alltså, det kan ju inte finnas på kartan just nu. Han var ju ett namn för några år sedan som kom på tal, och då hade det kanske varit enklare för Everton att plocka honom, men då gjorde de inte det, och det var väl faktiskt Brand som ville ha in Potter dessutom. Och sen så nu Roberto Martinez, jaha, ska man plocka in en tränare som man har sparkat en gång tidigare? Alltså,
jo, fast med Thierry Henry, så att då kommer de lära sig att då skjuter man in stolarna på presskonferenserna. Det är, i alla fall där får vi Everton då, någon form av ordning.
Vet ni, jag är nästan inne på att Wayne Rooney vore det bästa alternativet. Ja. Och egentligen är man ju inte det, för att man vill ju inte bli den här som tycker att man ska plocka in gamla klubbprofiler. Men med tanke på att Everton faktiskt, det är det enda de inte har provat hittills, att faktiskt plocka in någon som har lite erfarenhet av Everton som klubb och kanske möjligtvis då kan hantera den biten. Och dessutom har vi ju sett att Steven Gerrard har ju faktiskt haft en god effekt i Aston Villa när han kom dit där. Wayne Rooney, alltså minst lika stort namn. Jag vet inte, jag är nästan in. Han har gjort ett bra jobb dessutom i Derby. De hade ju faktiskt legat på över halvan om det inte vore för deras poängtapp, eller avdragna poängen. Så att Jag är nog Team Rooney här faktiskt, får jag säga.
Jag är också Team Rooney, men frågan är ju ifall man kan slita honom ifrån det han håller på att göra med Derby, alltså Mission Impossible.
Ja, han är också i en situation där han blir av med viktiga spelare mot sin vilja och jobbar i konstant motvind. Alltså jag håller också med den tredje här som är i Team Rooney i det här läget. Vad pratar vi om Frank Lampard också? Det känns bara så här, nej. Alltså de behöver ju kompensera för att ha tagit en person i form av Rafa Benitez som är helt och hållet mot supporternas liksom känslor och minnen och alltihopa, och kompenserar med ett supernostalginamn på ett vis. Men i Rooneys fall, det jag tänker är att borde man inte vilja se en sån klubb komma in till ett liksom mer städat bord? Vill man kasta in Wayne Rooney och bränna Wayne Rooney i det här läget? Eller är det här läget att bara plocka in Sam Allardyce, rädda alltihop?
Kan inte ta in Allardyce igen, det går inte.
Alltså jag tog ett exempel nu bara.
Det skulle ju vara en interimlösning i så fall.
Ja, exakt.
Men Steve Bruce lanserar jag i sådana fall.
Ja, jag vet inte.
Men det är ju
inte rim-Steve.
Sen dessutom så vet att jag läste för bara någon vecka sedan att Derby kan bestraffas med ännu fler poängavdrag, så jag tror inte att den situationen att de skulle kunna göra en sorts great escape, jag vet inte, jag tvivlar på att det skulle avgöra huruvida Rooney skulle lämna eller inte. Det kanske är mer alltså, sentimentala skäl i så fall, eller att han kanske känner att han inte vill svika spelarna som faktiskt är kvar. Ingen aning såklart hur han resonerar kring det.
Alltså, han har ju nog svårt att tacka nej till Everton. Det är ju det också.
Jag tror också det. En gammal klubb liksom.
Går upp i Premier League. Men det är ju som sagt, vill man ta över dem i det här skicket? Det är ju det som är frågan. Men
han har inget att förlora egentligen ju. Faktiskt.
Nej,
han har ändå hyfsat okej spelare att jobba med. Det är försvaret som behöver styras upp något. Men annars vet vi ju, även om de såg alltså fullständigt, alltså såg bakfulla ut med Norwich. Men vi vet ju att många av de spelarna ändå har en sorts högsta nivå. Och att Richarlison, han är en bra anfallare. Dominic Calvert-Lewin, han ska vara en bra anfallare. Det finns ju ändå lite att jobba med, tänker jag.
Ja, alltså truppen, det är ju det. Truppen är ju absolut för bra för att hamna där de är just nu. Det är ju liksom, det är helt uppenbart att Rafa Benitez ryker med tanke på resultaten de har gjort. Det som blir så konstigt är ju som sagt att han valde väg och bara bryter den vägen utan någon form av backup-plan. Nu pratar Mashiri alltså bara någon månad senare, och nu sitter de i ett läge. Man sitter ju bara och funderar över det, så många människor som undrar vad de tänker just nu. Lucas Digne undrar jag vad han tänker.
Han är nog nöjd.
Ja, i och för sig.
Fick ju spela från start.
Det är sant i och för sig. Men alltså, ja, El Ghazi som vi nämnde måste ju också fundera över vad gjorde jag nu? Liksom, var jag hamnat? Marcel Brand sitter säkert också och funderar. Vad hände här då? Men kanske skrattar lite förnöjd samtidigt. Det är otroligt tråkigt, för Everton är ett sånt lag, nu kanske inte Syrk håller med här, men det är ett sånt lag man vill se liksom.
Ja, men jag håller med.
Ja, men verkligen lyfta på allvar och komma in. Det har vi pratat om jättelänge, och så kommer jag tillbaka till de här liksom underliga besluten och underprestationerna, och jag tycker det är jättetrist.
Ja, det är tråkigt. Frågan är vad som händer nu. Men som sagt, podden här tar ställning för Wayne Rooney.
Det tycker jag vi kan basera ut.
Är det första gången vi alla är överens om någonting? Det är ju otroligt i så fall.
Någon mer gång måste vi ha varit överens om någonting.
det är osäkert.
Ja, osäkert. Jag tror också att vi är överens om att Manchester City är ett otroligt bra fotbollslag. Frida, du var på plats. Och såg Manchester City vinna, visserligen bara med 1-0 mot Chelsea, men det hade kunnat vara, ja, alltså det kändes ohotat på något sätt, jag vet inte. Vi har pratat om att tre lag har sprungit ifrån de övriga, Manchester City, Liverpool och Chelsea, liksom en liten liga för sig. Frågan är om inte Manchester City är ytterligare en liten liga för sig ovanför Liverpool och Chelsea nu med en distans, inte minst i tabellen men också bara spelmässigt och hur de fungerar. Det finns inga svagheter i det här laget på något sätt.
Nej, alltså de dikterade ju villkoren och det är ju lite grann så när, eller lite grann, det är mycket så när Man City spelar att det är mycket upp till dem själva hur en match ska arta sig. Och de tillät ju inte Chelsea ställa om allt för många gånger och just det här med att med City, jag minns det från en match, ja men det jag tror det var matchen mot Fulham på Craven Cottage, så det måste ju ha varit förra säsongen, va? Var Fulham uppe då? Jo, det var de. Som, ja men när det inte fanns, det var inga supportrar på läktarna så att man hörde väldigt tydligt vad alla tränare skrek åt spelarna. Och varenda gång som jag vet John Stones fick bollen nere i backlinjen så skrek de åt honom bara behåll, keep the ball, keep the ball. Alltså, de menade på liksom, ja men stressa inte, var inte för snabb nu med att slå en boll liksom framåt i djupled och sådär. Och det är ju lite Man Citys devis det här med att så länge du har bollen så kan inte motståndarna göra mål. Och liksom de var snabba på att ja men, återta bollen när Chelsea väl hade den, så var de just bra på det här med att suga åt sig andra bollarna och sen så behålla den också. Och då blir de ju extremt farliga och också väldigt tröttsamma att möta som motståndare. Sen såg ju inte den här matchen, det är ju det som är så märkligt också, för att inledningsvis så lovade ju den här insatsen betydligt mer jämfört med Chelseas insats på Stamford Bridge när de var totalt tillbakatryckta. Mm. Nu lyckades de ändå spela sig ur ett par gånger och spela sig upp. Men problemet var ju att det saknades ju helt kvalitet på sista tredjedelen. Visst, det pratas mycket om att Romelu Lukaku, han måste ha rätt person bredvid sig. Och han kommer inte, han får liksom inte passningarna han ska ha. Samtidigt så, alltså hans touch var ju helt bedrövlig. Liksom de andra, det var inte bara han, utan alltså Christian Pulisic har jag helt tappat all tro på honom. Det är någonting som inte stämmer där. Tidigare hade han ju i alla fall sin fart, och nu tycker jag mest att han springer runt och ser liksom ängslig ut. Det är nästan som att han inte vågar ta maxlöpningar, och jag vet inte om det är något mentalt som har satt sig efter hans senaste skada eller vad det nu är. Och Ziyech, alltså hans touch var ju inte heller spel och beslutsfattning överhuvudtaget var ju inte heller särskilt bra, så att just den lagdelen fungerade ju inte alls. Och när man dessutom då har Marcus Alonso som tar ett gult kort efter, vad var det, 6-7 minuter mot Raheem Sterling, alltså ja, men Marcus Alonso är ju hyfsad när han får gå framåt eller alltså kliva uppåt i banan. Han är ju inte bra defensivt, så att det känns som att hela Chelsea, de lider ju enormt mycket såklart av att Reece James och Ben Chilwell saknas. Och då har de på något sätt tappat sin edge lite grann. Det är som att de inte får till balansen på sista tredjedelen. Men jag räknar väl med att vi kommer inte se den här konstellationen speciellt många matcher till, för att Pulisic och Lukaku och Ziyech, de imponerade ju inte ihop, om man säger så.
Alltså, man glömmer ganska lätt bort hur mycket pengar de faktiskt la på Christian Pulisic en gång i tiden. Och liksom vilka stora förhoppningar han kom in med. Och han har ju varit, alltså, någon sorts, ja, han är där, hyllas naturligtvis mycket i hemlandet och så vidare. Men han är ju liksom så här, ja, rotationsspelare som du kastar in i böt, men han sticker aldrig ut, han gör något mål här och var och så vidare.
Nej, men jag tycker grejen med Christian Pulisic är ändå att han besitter en väldigt hög högsta nivå. Han gör den där typen av inhopp ibland, eller till och med matcher där han ser helt fantastisk ut.
Men det var ett tag sedan,
och i de allra flesta fall så blir det väldigt mycket alibispel. Det är verkligen känslan, och det funkar inte riktigt, och det blev ju så uppenbart från första minuten att vilket övertag Sterling hade på Alonso och Sar som var innanför, att alltså de var tvungna att vara båda två mot Sterling hela tiden, och det var ja, men dels vid kortet, men 5 minuter senare då gick han på andra sidan om Alonso istället, gick in innanför, och det är ju Det är en centimeter ifrån att han inte når bollen utan orsakar en straff där. Nu blir det en perfekt brytning på Sar, men det är ju det var ju svettigt för dem från början på den vänsterkanten, och Sterling var väldigt bra den här matchen, skulle jag säga. Jag tycker han har hittat tillbaks till en väldigt fin form.
Ja, den har ju varit alldeles strålande, och det är det här som kanske är den stora skillnaden, alltså. Båda de här lagen har ju på pappret fruktansvärt mycket offensiv kompetens. en jättebredd offensiva led. Jag tycker Chelsea har det också, man tittar vilka spelare de har. Men det är tydligt, Pulisic, Ziyech, ja, Havertz, Werner, Lukaku nu för tiden till viss del. Det är ganska tydligt att alla på något sätt underpresterar för tillfället. De kommer inte upp i den här nivån man förväntar sig, som man vet att de kan göra. Men när ni sitter så är det så att när någon spelare verkar vara en liten slump, ja, då plötsligt så man kanske bänkar sig, tar man, man börjar tro att ja, men såklart att de kommer flytta på sig för att få speltid i vinter eller i sommar eller vilket fönster som nu väntar. Och så dyker de upp där och plötsligt får chansen igen när de börjar leverera. Det har ju varit inne på förut med Guardiola också. Titta på Raheem Sterling nu som är helt fantastisk. Och jag tycker till och med, jag tyckte Jack Grealish gjorde en ganska fin match här också när han fick chansen, ska sägas med, som har ansett vara en flopp av vissa för tidigt, för att i City kan man inte kalla en anfallsvärvning en flopp förrän det har gått ganska många år och han har gått till Barcelona istället eller vad han nu gör. För att alltså det tålamodet som finns där också och någon sorts inställningen på alla är det, man blir så imponerad och så bedrövad på samma gång, för att vi trodde att vi skulle få en titelstrid och sen kom City igång och ja. Så bara nej, vi var nog lite naiva det här året också.
Nej alltså, och det är ju inte som att varken Liverpool och Chelsea har tappat sådär jättemycket poäng den här säsongen. Jag tror Liverpool har två förluster på hela säsongen. Men det skiljer ändå liksom 11 poäng. För att City tappar typ inga poäng. Och de kommer ju liksom göra en till sån här säsong med 100 poäng eller någonting i slutändan. Och det har inget annat lag i sig i dagsläget.
Och vem är det som avgör den här matchen? Kevin De Bruyne, som vi har ifrågasatt lite hur det står till med hans form.
Han har varit som en slags sparkapital den här säsongen.
Men hur många matchvinnare har de? Alltså det är ju det. Hur många potentiella matchvinnare finns? Det finns ju hur många som helst.
Ja. Nej, men vi har pratat mycket om Bernardo Silva under den här säsongen. Han var ju rätt anonym i den här matchen. Hade inte så mycket. Det handlade väldigt mycket om Grealish och Sterling och De Bruyne snarare. Och De Bruyne liksom som sätter avgörandet och då kan man istället ha en Bernardo Silva med dem. Men Foden var väldigt fin också.
Till matchvinnare som man har där, som också har haft lite tveksam form stund av, som bara plötsligt går in och gör. Mm. Alltså, det finns ju alltid någon som kan avgöra matcher. Det finns alltid
Det var dock Foden som, jag tror han gjorde Pep Guardiola mest upprörd längs sidlinjen. Alltså om det var någon som Pep verkligen tycktes frustrerad med eller över, så var det faktiskt Phil Foden. Det var några saker han gjorde kanske där. Han skulle ha haft lite bättre beslutsfattning och så. Men i övrigt så det är ganska roligt att se de två bredvid varandra, Tuchel och Guardiola, för båda två är ju alltså fullständiga galningar ju. Alltså väldigt, lever sig in i matcherna ju på ett väldigt speciellt sätt. Och Tuchel, han var ju upprörd där inledningsvis över att Sterling tog sig förbi Alonso gång på gång, och så vände han sig om och sitter ändå en ganska bra bit från honom, så hör man ändå hur han vrålar liksom fourth time, och sen så håller upp fyra fingrar också för att liksom demonstrera att nu har det hänt fyra gånger att han har kommit förbi. Han var ju ändå förvånansvärt lugn efter den här matchen och tyckte ju ändå att rent defensivt verkar han ju ändå nöjd med Chelseas insats, men ja, självklart så såg han ju vad de saknade där fram, så att det är ju bara, det är nästan så att jag hade startat med Hudson-Odoi som vänster wingback hädanefter. Jag vet om att man inte får, du får ju inte det skyddet framför backlinjen, nej. Men samtidigt så, jag vet inte, det är som att Alonso är en belastning snarare än en tillgång.
Han erbjuder inte så mycket skydd själv, Alonso, men man kan få ytterligare lite fart framåt kanske med.
Ja, precis. Ja, men det är det jag tänker, att man kanske, det kanske blir plus minus noll ändå.
Ja.
På något sätt.
Säger något om målet då? Jag tycker att Kepa kanske ska ha den. Alltså, just med tanke på, vi hade en kort diskussion i vår chatt där min första känsla var, han kan bara skjuta vid den stolpen, därför att Thiago Silva har ju täckt första stolpen. Så att det enda alternativet, och precis då så tar Kepa ett kliv åt andra hållet för att säkra upp första stolpen. Men det, okej, okay, om han då på något sätt vrider in den eller slår den mellan benen på Thiago Silva, det måste ju vara en sak. Men han ska, den är inte helt in till stolpen heller.
Här känner jag ändå, vi hade aldrig haft den här diskussionen och börjat analysera på den här nivån att han täcker där och tar steget där, om det inte var Kepa som stod. Vi hade aldrig pratat om
det. Tror jag tycker, hade Mendy stått hade han tagit den.
Jag tror också det.
Absolut, men om Mendy hade gjort det där så hade vi aldrig sagt att det där var målvaktstabbe.
Nej, jag tycker inte att det är en tabbe. Jag tycker bara att det är inte jämfört med liksom Martinez som vi kommer komma in på sen då i mellan som
eller han i
det var en tabbe.
Eller han i Elfenbenskusten här.
Ja, precis. Ja, men en tabbe. Men jag tycker att det är alltså, jag tror också att Mendy hade tagit den för att Thiago Silva med sin rutin, han gör ju precis det. Alltså han täcker ju skottet, han täcker ju insidan. Han håller ihop benen för att bollen inte ska gå där, för att ge målvakten en så bra chans att liksom välja stolpe och placera sig, medan Kepa står felplacerad. Det är ju visst, det är lite hårt, men det är ju å andra sidan matchens enda mål, för där har ju Chelsea liksom försvarat sig med näbbar och klor mot det här massiva bollövertaget, och de skapar ju oändligt mycket halvchanser. City, det är inte jättemycket helchanser. Det är Grealish friläge som såklart ska vara mål, det är någon till. Mm. Och det här är inte en 100% målchans från därifrån De Bruyne tar skottet. Med tanke på att
Thiago Silva är
på rätt sida. Det är ett överraskande skott. Uppenbarligen så var inte
uppenbarligen var det överraskande.
Kepa helt med på.
Alltså, ja, det är mer det man inte riktigt förstår, det är ju att alltså, hans positionering, hur han går till, man ser hur han går, han lutar sig mot alltså till höger.
Precis.
Alltså hur han inte kan veta att skottet ska komma till vänster om honom. Det är väl det man saknar i det fallet. Han ska väl inte hängas för det, men samtidigt Nej. Så jag tror att han hade tagit
det. Hade varit Thiago Silva hade jag varit lite sur på att den bollen ändå gick in i den bortre stolpen.
Men det ska ju
som målvakten ska ha i det läget.
Såklart han är felplacerad, men samtidigt om Thiago Silva inte hade gjort det här agerandet och inte tänkt så långt som man gör i det här läget, och De Bruyne då drar in i första, vilket jag också sett många göra från det här läget. Då har vi sagt att Kepa gör något genialt där.
Vilket De Bruyne gillar att göra. Han gillar att dra mot första, absolut. Men han
hade... Och det är ju ett väldigt bra avslut. Alltså det är en väldigt bra aktion av De Bruyne.
Fruktansvärt
bra. Det är ju världsklass. Mm. Ja. Man kan väl ha två tankar i huvudet samtidigt, kanske.
Ja, vi försöker.
Vi gör vår bästa här.
Vi bara konstaterar att City la ännu lite luft mellan sig och Chelsea då. I den där, vi får väl ändå kalla det titeljakten. Även om det börjar bli avgjort där.
Ja, men alltså Klopp tror ju fortfarande på en titeljakt. Ja, inte det. Han vägrar ju stänga den dörren.
Det hade varit tjänstefel att inte tro på det.
Ja.
I januari liksom.
Ja, Liverpool har en hängmatch då, vilket det skulle innebära 8 poäng efter. Ja, vinner man matchen mot City, då är det 5 poäng bakom. Ja, det är klart att 5 poäng, det kan hända. Sen så det är ju mer eller mindre att Liverpool ska gå rent.
Är det matchen mot Leeds som är hängmatchen från Boxing Day?
Crystal Palace, va? Eller är det Leeds?
För de skulle väl ha mötts på Boxing Day.
Just det.
De har en Leeds-match som ligger och hänger.
Precis. Sportbladets Premier League-podd är den här veckan sponsrad av 1x2.se, och med i vanlig ordning så har vi Andreas Nord. Välkommen!
Tackar Patrik, hur är läget? Kolla mycket fotboll.
Ja, det är mycket fotboll. Fortfarande en och annan match som ställs in, vilket det gör att vi har en hel del kvar att ta igen. Så vi får väl tipsa om det. Om man vill ha koll på vad som händer så kan man gå in på 1x2.se och läsa era rek. För ni har ju liksom det senaste om vad som händer om matcherna och hur trupperna ser ut och så vidare.
Absolut, jag vill även tipsa där om att man kan gå in på twitch.tv/1x2se när vi sänder live, för då sitter vi ju och snackar om matcherna som är just för dagen, så då har vi verkligen pinfärsk koll på läget.
Mm. Ja, det är ju klockrent. Har du några färska speltips till oss den här veckan?
Ja, jag har ett inför matchen imorgon här, tisdag. Brighton gästas ju ut av Chelsea, och de här lagen möttes ju ganska nyligen faktiskt på Stamford Bridge, och då spelade Brighton en riktigt bra match tycker jag och lyckades få med sig en poäng. Så jag kommer spela Brighton att klara poäng till 2,20 gånger pengarna även denna gång.
Ja, de spelar ju alltid kryss.
Ja, de gör ju det. Det är många kryss när Brighton är inblandade. 4 torsk bara på hela säsongen, så de är riktigt svårbesegrade, ska sägas.
Ja, det är de verkligen. Så kolla in det och fler speltips och såklart Twitch-kanalen på 1x2.se. The Birmingham och Aston Villa mot Manchester United. Några detaljer från den här matchen. Elanga från start.
Ja.
Fantastiskt och såg pigg ut.
Mäktigt.
Hade några fina aktioner framåt. Kunde kanske petat in någon av dem. Man har framförallt en där han får med sig bollen med bröstet typ, va? som såg, ja, men han såg pigg ut, och Manchester United såg ganska fina ut i första och får ju rätt mycket hjälp, får man säga, vid målet utav Martinez. Det var en riktig tabbe det.
Påminner lite om din Hendersons miss på Wijnaldums skott då för ett par säsonger sedan, men den här var ju värre än den.
Ja, det var ungefär samma nivå. Alltså, han får den ju alltså i magen och ska skopa upp den och lyckas. Tappa ner den mellan benen på sig själv.
Han lyckades skylla på att han var skymd också, vilket jag helt obegripligt. Okay.
Du var skymd, men du fångade också bollen.
Men han var ju stressad av att han insåg att Robin Olsen kan dyka upp snart.
lite karma ändå från, med tanke på mötet på Old Trafford och hur det slutade där med att Martinez var högst inblandad i att psyka ut Fernandes. Lite så känns det ju just då i alla fall. Ja. Men de här första 30 minuterna, det var kanske möjligtvis de bästa 30 minuterna som United har gjort under Ragnik. Men problemet är ju att, det sa vi väl när de mötte Crystal Palace också, att de lyckas hålla uppe den nivån i typ 30 minuter och sen började så smått krackelera, och mot slutet där när Aston Villa trycker på, alltså de ska ju inte få spela sig igenom på det sättet. Alltså det gick ju... Aston Villa gjorde det väldigt bra och ryckte upp sig ordentligt efter halvtid, men samtidigt så tyckte man ändå att det gick lite för enkelt. Alltså, Man United borde ha gjort det svårare för dem också att komma in i det.
Det kändes som att de slutade försvara, bara bestämde sig för att nu är det klart, och sen bara släppte igenom. Sen, som sagt, återigen, med två tankar i huvudet, så är det ju, Aston Villa gör det fruktansvärt bra, men United ska göra det bättre också.
Ja, nästa punkt på listan är ju Coutinhos inhopp. Tillbaks i England, och tillbaks då mot en gammal ärkerival, Manchester United. Och han sätter ju ett enormt avtryck på den här matchen, inte minst för att han skapade första målet och gör det andra, som gör att matchen slutar 2-2. Han kom ju i stort sett in och vände på den här, även om Aston Villa hade målchanser även innan.
Och som han flängde sig fram också, alltså då när han drog in 2-2-målet. Alltså han hade ju faktiskt, Gerard sa väl det efteråt också, att han hade ju faktiskt kunnat åka rakt in i stolpen. Men han visade mod, tyckte Gerard. Och ja, det gjorde han ju definitivt. Han var ju fin också i intervjun efter matchen. Han är ju så himla... Det är ju verkligen en blyg kille. Och jag tänkte lite på det när, för det var någon som sa att varför gick det inte bra i Barcelona? Jo, men Felipe Coutinho är inte den sortens person som kan bära upp en sån prislapp, för att han är en blyg och försynt kille. Så undrar man lite grann att det är rätt märkligt det där med att måste man vara extrovert och uppumpad om man ska bära upp en sån prislapp. Det är också lite märkligt resonemang. Vi vet ju att han är en bra spelare, och här fick vi faktiskt se det också väldigt snabbt, vilket jag tror båda gott för hans fortsatta karriär. Mm.
Det var ju också när Coutinho kom till Barcelona att, alltså, premissen som Barcelona värvade honom på var ju så underlig, att man såg honom som någon sorts Iniesta-ersättare, vilket är den sista.
Ja, det var otacksamt. Ja.
Otroligt otacksamt. Såklart en megaflopp på alla sätt och vis att Barcelona, alltså den värvningen, hur han liksom, vad den gav och så vidare, och vad den har satt Barcelona i för sitt. Men samtidigt, det är inte som att Felipe Coutinho gick omkring och var, alltså, urusel i matcherna, utan han var ju bara anonym. Men här, såklart att det ger honom enormt mycket att få komma in i en offensiv roll här och få leverera och visa, men jo visst, jag kan fortfarande spela fruktansvärt bra fotboll. Och man tänker ju här att Barcelona måste också sitta och jubla när de ser det här, för att veta att ja, men vi kanske faktiskt kan få honom såld trots allt, för Barcelona kommer han ju inte spela igen. I alla fall inte om man fortsätter så här.
Och han har ju faktiskt lagt sig till med den typen av mål som han, alltså där när han petar in den till 2-2. Mm. Det är ju faktiskt någonting som han har lagt sig till med sedan han lämnade Premier League. För de satt ju och sa det i studion efter att oj, ja, men det där var ju inget klassiskt Coutinho-mål. Men det har han ju faktiskt börjat göra. Eller att man har ju sett det en del i Bayern och Barcelona och sådär. Så att han är inte riktigt samma spelare som en gång lämnade de brittiska öarna och som nu har återvänt. Men han verkar nöjd av att vara här i alla fall. Mm.
Ja, och ja, men det är ju en spännande miljö. Vi måste prata lite om Jacob Ramsey, 20-åringen som har kommit in från ja, men typ ingenstans. Han kommer från akademin, antar jag. i Aston Villa och har ju slagits in och gör ett och spelar ju fram till Coutinho i det andra och ser riktigt, riktigt spännande ut tycker jag.
Det är inte ofta man ser en sån komplett ung mittfältare. Nej. Alltså han känns ju verkligen som en sån som har hela bagaget på något sätt.
Ja, alltså ett... hela paketet. Nej, men verkligen kanske den här säsongens största genombrott skulle jag nog vilja hävda. Men det ser riktigt, riktigt fint ut. För det är ju bra spelare som man har att konkurrera med på det där mittfältet utan tvekan. Men som det ser ut just nu så går det inte att peta honom.
Nej, det är han och Gallagher som man...
Jag tänkte på Gallagher också.
Man är hänförd över än så precis. Länge på centrala mittfältet.
Jag tyckte ändå att vi Gallagher hade kanske ett litet genombrott förra säsongen också.
Jämfört med det han gör nu skulle jag väl säga.
Nej, tycker väl också att...
Jag håller med.
Det är svårt det där med genombrott. Absolut roligaste så här, exemplet på varför det är så svårt med just det här liksom, titeln årets genombrott är ju när Andreas Kramer, friidrottslöparen, vann priset som årets genombrott 2 år i rad på friidrottsgalan. Tycker jag var väldigt roligt.
Ja, han har ju ändå gjort en hel del matcher även tidigare säsonger, Ramsey, men det är som att han har verkligen tagit ett kliv och blir en nyckelspelare.
Han är den bästa Ramsey i elitfotbollen just nu i alla fall.
Starka.
Aaron syftar på dem.
Ja, inte Jake.
Varför är det synd om Aaron?
Ingen vill, alltså Juventus säger rakt ut de inte vill ha honom, verkar inte vara en Premier League-klubb som vill ha honom, ja. Han är mest skadad, det är knappt att Arsenal vill plocka in honom när de letar mittfältare nu liksom.
Ja. Han skrattar hela vägen till banken. Vi rör oss vidare därifrån då till Wolves Southampton 3-1. Wolves som får ihop en riktigt fin säsong här. De liksom smyger med lite grann och tar sina poäng. Och Bruno Lage har ju verkligen fått ihop ett väl fungerande lag. De ligger just nu då på 31 poäng på 8:e plats. En poäng bakom Manchester United med lika många matcher spelade, till exempel.
Adama Traoré gjorde mål.
Ja, och vilket mål han gör. Det är alltid så när Adama väl gör någonting. Varför gör han inte så där hela tiden? Han får bollen en mot en med en försvarare, springer förbi honom och rullar in den.
Jättefint
avslut. Det ser hur lätt ut som helst. Det ser ut som man ska kunna göra det där 10 gånger av 10 mot den här backen. Ja. Men det gör han ju inte.
Han försöker få till en flytt nu kanske till Tottenham är det väl, han är närmast. Han måste börja sätta lite baljor. Men det var väl hans första mål.
Hans första mål för den här säsongen.
det säger en del också, hur mycket han bränner. Ja. En annan som man borde lyfta fram i den här matchen är ju faktiskt Toti Gomez, som de säger här borta, som ju har ju ändå varit i Wolves ett tag. Men, vad är det, 2 år eller någonting sånt där, men har ju aldrig fått spela och fick debutera nu från start till vänster i backlinjen. Jag tror han hade en kommunikationsmiss med den Donker, men i övrigt så satt han inte en fotfel. Och tycker dessutom att, det är Cody som gör, han gör inte heller speciellt många mål, men han gör ju mål i den här matchen. Och sen så Killman då som fortsätter att vara en liten personlig favorit och tycker definitivt att Gareth Southgate borde ta en titt på honom, för att han var också bra matchen igenom. Så att ett stabilt försvarsspel inte minst från Wolves sida.
Toti har alltså, han heter liksom inte Totti utan Toti. Bara på Premier Leagues egen sida. Han har inte ens en bild.
Han är ju helt anonym.
Helt anonym.
Men han är portugis.
Såklart han är portugis.
Det är det jag menar. 95% av truppen. Ja.
men alltså, nu visst det blev förlust för Southampton, men vi måste prata om Ward-Prowse mål.
Alltså,
herregud vilket skott han har, den pojken. Det är ju, jag vet inte, jag har inte koll på alla ligor i världen, men det kan inte finnas många i världen som har ett lika bra tillslag som honom på liggande boll. Han kan skruva, han kan slå den platt, alltså det är ingen annan som skjuter därifrån. Vad är det, 35 meter?
Ja, och det finns ju framförallt bara en enda spelare som gjort fler frisparksmål i Premier League än vad han har gjort. Och det är ju David Beckham som står på 18, tror jag. Och Ward Prowse är uppe i 12 nu. Han kan ju mycket väl slå det. Om man fortsätter så här. Men det är helt otroligt. Och just det här att, för jag tycker att man har blivit van vid när Ward Prowse, när han slår frispark, att det oftast är en liten skruv på bollen. Men här är det ju som att den går väldigt flakt och sen bara ändrar den riktning helt plötsligt och blir helt otagbar. Och stackars José Sá som ändå gjorde en väldigt, väldigt bra match och många starka räddningar. Här hade han ju definitivt ingen chans.
Nej, och det som var intressant med inför här är att kommentatorerna påpekade också att han ställer ändå upp två pers i muren härifrån. Det där är ju inte det är inte en distans man någonsin ser skott ifrån längre. Men José Sá var ändå liksom med på att det är ändå Ward Prowse. Han kan försöka sig på någonting här. En extra man i muren för att hålla första stolpen och så här. De försökte ta lite höjd för att här kan det smälla till. Men det liksom finns inget att göra. Det är sånt projektil bara uppe i krysset.
Men just det här med, som jag nämnde också, att det här tillslaget, det är ju, alltså man har sett att Cristiano Ronaldo tar frisparkar till exempel, det är ju liksom mer, det är ju inga skruvar där, utan det är ju bara få den här tillslaget så att bollen wobblar, att du inte har någon liksom, att bollen inte rullar så att säga, att den inte skruvas. Och det är precis ett sånt tillslag som bara Ward Prowse bara plockar fram ur verktygslådan och bara dundrar på. Det är ju en helt fantastisk tillslag.
Ja, men vi har ju sett honom knorra bollarna både mot båda stolparna. Vi har sett honom slå hörner och frisparkar som bara sitter på pannan på medspelarna. Och
tänk
sådär.
Om han var bra på annat också.
Ja, vi får alltid Southampton-supporterna på oss när vi...
Ja, men han har ju faktiskt varit, det får man säga, att jag vet inte hur många gånger jag har plockat ut honom i veckans lag de senaste månaderna. Han har gjort otroliga insatser, även bortsett från sina fasta situationer. Han är väldigt arbetsam, jobbar otroligt hårt. Så utan honom så hade inte Southampton varit mycket.
En duktig bollvinnare. Det man önskar är att han hade haft det där tillslaget även liksom på rullande boll. Vilket han inte riktigt har, tycker jag. Utan det är väldigt mycket set pieces som han gör sina poäng på. Men otroligt nyttig. En av Southamptons allra största håller han ju på att bli, om man inte redan är det.
Ja, alltså,
ja, kapten.
Ja, men nu pratar jag liksom inte bara här och nu.
Matt Letizier.
Letizier är svårpetad.
Ja, så är det ju, men alltså... Är bara det faktum att han fortfarande är kvar i Southampton säger väl egentligen det mesta om vad han håller på att bli för den klubben. Alltså, det är... Man blir glad att se det.
Ja, och det känns ju som att han är precis på den där nivån där man ser ingen riktig anledning till för honom att gå någon annanstans. Han är precis där han ska vara.
Ja, men om han hade kunnat slå till de där bollarna på rullande boll, då hade det ju varit mycket mer problem för honom att avgöra om han ska vara kvar i Southampton eller inte, om vi säger så.
Ja, det var i alla fall. Det var helgens mål för min del i alla fall. Det utan tvekan. Vi tar oss vidare till Liverpool som slog Brentford med 3-0. En hel del frågetecken inför då. Vem som skulle göra målen? Det visade sig att det var Fabinho som fick kliva fram och göra sitt första för säsongen. Och öppna målskyttet. Sen så rasade den. Det var faktiskt andra för säsongen.
Ja, jag tänkte, och han gjorde väl ett i ligacupen här, va?
Ja, just det. Ja, jo, men det gjorde han.
Eller FA-cupen, vad var det? Ligacup, FA-cupen, det är så mycket. Jaja.
Någon cup.
FA-cupen var det.
Ja, precis. Mot Shrewsbury, va?
Just det.
Det var inga mål i ligacupen mot Arsenal.
Ja, just det, han var en av de han var just ordinarie defensiven där, ja.
Precis. Ja, precis. Oxlade Chamberlain och Takumi Minamino fick peta in en Makoto.
Alltså, grejen med honom är att jag ser ju tyvärr att jag tycker inte han är bra nog för Liverpool. Alltså, han är inte riktigt bra.
Du erkänner det nu. I januari 2020.
Ja, men jag har ändå haft ett förhoppning. Det har man ju alltid. Att man har ändå en förhoppning att det ska lyfta. Man såg ju vad han gjorde i Salzburg en gång i tiden också. Speltiden har ju ändå varit... Den går ju att räkna upp på en
chanser.
Ja, men inte så många liksom så här utpräglade långdragna chanser i de större matcherna, och det är ganska förklarligt för att då har Salah Mané framför. Nu är det ju ett sånt läge där han måste steppa upp. Jag tycker såklart han gör ett mål, men han bränner fortfarande för mycket. Han är fortfarande inte riktigt 100% synkad med de övriga. Jag har mina tvivel, men då har jag till och med haft med honom med japansk landslagströja på sig, så att det säger väl det mesta om att man har tvivel i Liverpool också. Men kul för honom att göra mål.
Ja,
i alla fall.
Framförallt är det skönt här att ytterbackarna levererar som sig bör med Alexander Arnold och Robertson. Då är ju Liverpool, ja, då ska de ju inte gå och slå egentligen, när båda de är påslagna. Enda orosmolnet är väl att Oxlade Chamberlain klev av skadad. Det trodde man ju aldrig man skulle säga att det är ett orosmoln, men med tanke på vad man har på bänken just nu så är det ju inte bra.
Nej, så är det ju med tanke på att det blir ganska intensivt matchande här framöver. Origi skadad.
Timingen.
Ja. Ja, det är ju så. Å andra sidan så kanske vi får se, vad heter han? Gordon, Kyle Gordon.
Kyle, ja. Det är väldigt ovanligt för honom.
Ja, men det är ju väldigt, hör det inte till att vara en liksom talang i Liverpool att ha ett ovanligt förnamn?
Jo, alltså, absolut så.
Neco Williams liksom.
Neco.
Ja, N-E-C-O.
Ja, Neco.
Neco.
Ja, nej, jag tänker ju på Neco, alltså det japanska ordet för katt. Jag tänker på Kat Williams när jag ser honom.
Men här i England
så är han. Här i England, ja.
Nej, men otroligt. Det är alltså Trents, ska vi se här. Är det hans 10:e assist för säsongen? Ja, det var assist nummer 10 och assist nummer 43 i karriären, bara i ligan. Och han är alltså 23 år gammal. Då kan vi nämna en sån som en spelfördelare som Paul Scholes kom upp i 55 assist på hela sin karriär. Det säger någonting om hur mycket 43 assist för en 23-åring är från en högerback. Och då ska man komma ihåg att Andrew Robertson är nu uppe i 41 assist. Det var hans 41:a. Men han är ju ett par år äldre.
Ja, de är ju helt otroliga, båda två. Men Alexander Arnold, ja. Man undrar ju hur det kommer att sluta om han nu säger att han ska stanna i Liverpool hela sin karriär och förhoppningsvis om han får vara skadefri också. Han kan ju sluta på alltså, helt svindlande siffror om det fortsätter så här. Ju. Ja, med kaptensbinden möjligtvis.
Mm. Ja, det är ju den han, det har han ju sagt att det är hans dröm ju att få bli lagkapten för Liverpool i framtiden. Och det känns ju om ett par säsonger här när kanske Henderson har slutat, det finns ju ett par andra, Van Dijk och så vidare, som antagligen kommer ha den där bindeln i någon period också, men sen om Trent stannar, ja, men bara det att ha en kille från stan, uppvuxen tvärs över träningsanläggningen liksom, då måste bindeln bara på.
Det går hem i Liverpool-kretsar kan jag tänka mig.
Det gör ju det. Kyle Gordon, jag som sagt. Vet du vilket år han är född, Makoto?
Får jag gissa 04?
Jajamän.
Ah, på riktigt?
Ja, 17 år gammal. Kan nu kliva in och få liksom en nyckelroll i det här titelracet.
Ja, det är obehagligt.
Titelracet, vad vi nu ska kalla det. Men det är inte alls omöjligt om nu Oxlade drog på sig en skada här. Origi borta. Minamino kommer väl antagligen då starta tillsammans med Firmino och Diogo Jota, men första man in från bänken, och det såg vi också när Oxlade-Chamberlain gick ut nu, att det Kyle Gordon fick in och fick ju också en målchans. Han hade ju ett friläge där och sätta dit den som målvakten räddade på. Det hade varit fint, men Kyle Gordon kommer vi nog få se lite mer av närmsta veckorna. Vi går vidare därifrån då och tar oss till West Ham, där Hammers tog emot Leeds i en underhållande tillställning. Hattrick från Harrison.
Kul för honom.
Det var högst oväntat.
Jag vet inte vad fantasyprocenten var på Jack Harrison, men det kan inte ha varit många som hade honom inför den här matchen.
Nej, han har ju faktiskt haft det ganska kämpigt den här säsongen hittills. Har inte alls stått ut som han gjorde under förra säsongen. Så att, det var väl kul för honom att befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle ju, som det väl var i alla fall på 2-0-målet där, när han i princip bara stöter in bollen. Absolut. Men det var, precis som du sa, det var ju en fantastisk match att se med alla dessa mål. Sen var det ju kanske inte, ja, alltså det var ju inte optimalt för Leeds. De startade väl matchen med 7 man skadade och efter 23 minuter så hade de ju 9 man skadade istället. Och West Ham utnyttjade väl det lite när de fick in kvitteringen där genom att ja, det var lite rörigt i Leeds för tillfället eftersom det var en del positionsbyten och sådär. Men Leeds var påslaget den här dagen och David Moyes var ju inte nöjd efter matchen för att han menar ju på att ja, men vi i West Ham vi har ju fått spela tre matcher på en vecka och Leeds har inte behövt göra det. Och det är väl klart då att vi är trötta och jag har väl viss förståelse för det, absolut. För att West Ham såg ju inte riktigt ut som sig själva, så att det inte är försvarsspelet. Det är inte ofta de tillåter den typen av mål som de släpper in här. Och det är ju det som fäller dem.
Zuzek saknas kan man väl säga också, alltså om man bara tittar på laget. Det känns ju lite framtungt att ha Bowen, Lanzini, Fornals, Vlasic och sen Rice. Ja, nu, om någon ska kunna hantera det så är det ju Rice liksom. Ja. Samtidigt.
Ja, sen har ju inte Zuzek, han har ju inte varit sådär jättebra heller. Alltså, han var egentligen som bäst när Declan Rice saknades i en match för inte så länge sedan. Men absolut, Declan Rice var ju helt omringad här på mittfältet, så att han kom ju inte riktigt till sin rätt heller.
Nej, och det som är intressant också är ju att med Leeds och alla spel tapp de har haft, de hade ju kunnat få den här matchen inställd tror jag, om de hade ansökt om det, men de gjorde ju inte det.
Nej, men det kanske finns någon form av moral hos den gode Marcelo Bielsa att förstå att vi kan inte bara sitta och ansöka om att ställa in och flytta matcher beroende på hur vår trupp ser ut. Bara en liksom fundering i allmänhet, utan att lägga någon värdering i andra varit, klubbars beslut varit, att göra detta.
Hade det varit väldigt Bielsa att resonera så och ha den typen av princip.
Det är väldigt fint.
Principfast på det sättet.
Det finns ungdomslag. Han har Gällde och Bate att kasta in. Så då finns det ju en trupp uppenbarligen.
Mm. Ja, det är intressant. Till minst med tanke på då att vi hade till exempel ett North London Derby som vi hade sett fram emot som fick ställas in i igår. som måste spelas någon annan gång.
Ja, det råder ju fullständigt kaos nu såklart ju i Premier League och bland klubbarna. Alla är ju väldigt upprörda över hur det här har gått till. Mm. Och Premier League, det är ju de som får satsa i den här situationen helt på egen hand. Så att man känner ju inte sådär jättemycket sympati mot dem direkt. Men det är klart att man måste lösa det här. Man ska ju inte kunna... Nu sägs det väl liksom att Arsenal fick den här matchen inställd. Inte på grund av att de har covidfall såklart, utan över... För att de hade ju en del matcher i december som de hade velat skjuta fram. Och så fick de inte göra det. Och då ska det här vara en sorts kompensation för belastningen som de spelarna drog på sig under den månaden. Och som nu har resulterat i fler skador. Ja, men det säger ju bara hur rörigt alltihopa är.
Ja, det är jättefånigt.
Problemet, som du säger Fred, de satt sig i sitsen egentligen redan i liksom november, december när man började ställa in matcher utan att liksom folk förstod vad det var som krävdes. Så det är ju det. Alltså, det finns breda trupper av en anledning. Du har U23-lag av en anledning. Lägg en gräns. Så här många måste vara tillgängliga. Och sätt oavsett då, att behandla liksom covid-fallen precis som skador och avstängningar och afrikanska mästerskap. Men sätt gränsen tydligt så att den gäller för alla. Och ha tydliga ramverk med vilka är A-lagsspelare på pappret, vilka är U23-spelare på pappret. Så att du får en tydlighet i det. Och då kan ingen diskutera. Okej, nu är det så här det är. Och då spelar vi utifrån de förutsättningarna.
Mm. Problemet är ju också nu att hur ska man lyckas... Ja, men blir det inte orättvist nu om man sliter upp allt gammalt som är sagt? Jo.
Exakt, alltså, det är det.
Hur ska man ta sig ur det här? Jag förstår inte. De har lindat in sig fullständigt. Ja. Det är, och det, just det här med att ja, men många beskyller Arsenal för att vara självcentrerade och egoistiska. Ja, men välkommen till Premier League. Det finns inte en enda klubb i den här ligan som inte tänker på sig själv. Nej. Alltså, så är det bara. Alltså, det kvittar om det så är fembytesregeln eller det här som diskuteras. De kommer alltid bara tänka på sig själva och inte på liksom, vad kollektivt aktivet skulle må bäst av. Så är det bara.
Eller spelarna skulle må bäst av. Här, eller någonting.
Och det här gäller ju överallt. För titta bara på liksom scenen efter alltså incidenten i Betis Sevilla. Mm. Där båda klubbarna har gått åt två olika håll. Det är otroligt tydligt att alla talar för sitt eget bästa. Och anklagar varandra hit och dit. På en alltså, löjlig nivå. Mm. Men alltså, det är därför jag säger att om det är så att Bielsa känner nej. Då ska han ha väldigt mycket cred för det.
Ja, utan tvekan. Och seger blev det. De fick betalt för att de åkte dit och vann den här jättetuffa bortamatchen. Och precis det beskedet som Leeds behövde efter en ganska tung vinter. De här tre poängen tar de ju faktiskt upp till en nivå där man nu är på 22 poäng och har 9 poäng då ner till Norwich med en match mindre spelare.
Vad det skulle betyda mycket om det här blir startskott för Jack Harrison också, så vi får börja se den. Den gjorde förra säsongen, det som gjorde att man köpte loss honom också, då är ju Leeds ett betydligt bättre lag.
Mm. Newcastle, Watford, måste matchen för båda de här två lagen. Superviktig sexpoängsmatch i botten. Slutade 1-1, det var väl ingen som var speciellt glad över det. Newcastle hade ju ledningen här, men tappade den i 87.
Ja, det är som vanligt.
Ja, João Pedro petade in den bollen i slutet. Och det är inget mål för Wood. Han åkte rakt in i min fantasy, men levererade inte.
Han fick mycket inlägg.
Fick han det egentligen?
Det kändes som det.
Jag tyckte väl kanske att han fick inte så mycket fick inte så många möjligheter, men det är klart han var ju, det var inte som att han stack ut. Det är ju dessutom han som tappar bollen väl vid kvitteringsmålet, så att han hade ju ingen kul eftermiddag alls. Det är ju 9 matcher nu där Newcastle har tagit ledningen men gett bort den. Och det är ju inte godkänt, och det verkar som att Howe tror att det är en mental spärr. Att det handlar om att, annars kan inte han förklara varför de sjunker. Har en tendens att sjunka så djupt helt plötsligt och bara släppa kontrollen när de är i ledning. Och det kan man ju, ska man hänga kvar i Premier League så är ju det en ganska bra sak att börja med. Att justera, att få rätt på det. Din gode vän John Rochelle, han hade ingen bra match heller. Det var inte många... Nej. Det var inte många fötter han satte rätt i den här mannen. Nej, om man säger så.
Det är ett ständigt lotteri med den mannen. Sen Maximain i målprotokollet igen, och han är ju den som håller någon slags nivå i det här laget.
Det var ju en bra aktion. Alltså, ja. Det var ju en fantastisk aktion. Men det är någonting som... Det är någonting som inte klickar liksom.
Nej, han är ju inte en spelartyp som bär ett lag. Han är ju en spelartyp som lägger lite grädde på moset. Han gör spektakulära grejer, han gör mål, och han är en poängspelare. Men det är ju inte en sån spelartyp som ska bära ett lag i den här typen av situationer. Han gör ju det han ska. Men det är ju de andra som måste höja sig, och att inte ta 3 poäng då hemma mot Watford, som inte är någon vidare fin form, tycker det luktar nedflyttning för Newcastle. Och det blir intressant att se Amanda Staveley.
Men vad blir det in på nu nästa match här på Ellen Road, och får de in en ny mittback, kommer vi vara ny vänsterback, ny mittfältare? Det är hur mycket de hinner lösa till nästa match nu, eftersom att de hade väl... Ja, det sades ju att de hade liksom, nu ska vi ha en mittback och en forward till Watford-matchen, och liksom gick ut en panikmode på transfermarknaden. De fick ju in Chris Wood, men nu kommer de väl vara i ännu mer panikläge att få in en mittback som ska slängas in rakt in i hetluften här borta mot Leeds.
Ja, det behövs ju helt klart. Alltså, absolut. Jag skulle säga en mittback och en mittfältare. Så har man ändå ett gediget lag, men jag tycker har jag väl i och för sig suttit och sagt det de senaste 3 månaderna, att de ändå har ett gediget lag. Men det är väl 4 lag som gör upp om, nu är med att Norwich tog den här lite överraskande segern, var det kanske inte med tanke på att det var Everton, men det är ändå överraskande för att det är Norwich. Det gör ju att Norwich helt plötsligt bara är en poäng bakom Watford, vilket jag tycker är helt sanslöst sett till hur usla man tycker att det känns att Norwich har varit rent poängmässigt. Så det är väl 4 lag som slåss om en plats, för att Everton, visst, de kan väl fortsatt tappa poäng, men om vi tänker oss att de har en
buffert på 5-6 poäng.
Precis.
Det kan gå fort där nere. Det kan gå fort där nere alltså.
Och Burnley har knappt spelat matcher.
Nej. Så de ska spela imorgon. Vilken grej.
Men står ju på 17, har ju bara spelat 17 matcher i nuläget, så det är svårt att veta hur många poäng de kommer att ta.
Ja, det är ju det. Burnley har ju faktiskt 4 matcher mindre spelade än Norwich. 5 matcher mindre spelade än lagen i toppen.
Ja, det är helt bisarrt alltså. Men det ska bli väldigt kul att se vad Burnley gör då med vetskapen att vi har 2 poäng upp till Norwich och 4 matcher till godo. Mm.
Ja, Burnley-Watford ikväll är ju en, eller imorgon är ju en riktig rysare, alltså. En till 6 poängare. Tåget kan gå för Watford inte minst om de inte tar 3 poäng här. Det är faktiskt känslan. De har ingen bra trend. Mm. En match kvar. Brighton spelade kryss, tänka sig, mot Crystal Palace. Brighton som alltid spelar oavgjort. Gjorde det igen. Jo.
Men den här matchen skulle de ha vunnit, alltså. Det, ja. De var bättre än Crystal Palace.
Det har man inte hört förut.
det är alltid så här ju.
Ja, det är klassiskt i och för sig, men Crystal Palace har ju, de visar ju sin briljans vid deras mål, alltså där de ett fantastiskt anfall och avslut av Gallagher, men Brighton kändes, de hade nog känt sig lite rånade ändå om de inte hade fått med sig någonting från den här matchen, och har ju en tendens att göra väldigt sena mål, kvitteringsmål, så att det var väl symptomatiskt för dem. Sen var, tyckte jag synd om Joakim Andersen, som jag ändå tyckte inte han förtjänade att orsaka det där självmålet, eftersom att han ändå gjorde en bra match, men en viktig poäng för Brighton i alla fall.
Ja, alltså de här hedervärda kryssen som de bara staplar upp. Ja, men egentligen det bättre laget, men det blev bara en poäng idag. De måste börja konvertera dem till 3 poängar, alltså.
Det också, ska ju sägas att Jack Butland gjorde en väldigt bra match. För kul att säga att han får skina lite. Sen var ju Pascal Gross straff var ju fullständigt bedrövlig, så att den var ju inte så svår att rädda. Men han stod ju för ett par riktigt vassa räddningar där, särskilt i andra halvlek. Så att kul för honom att få ett litet uppsving i karriären. Han har ju inte haft det så lätt på sistone nu.
Vi ska svara på lite frågor. Vi tar, det är många som ställer frågor om Manchester United och Rangnick och krisen. Andreas Kossi skriver, kaos i United, finns det någon ljusning? Rangnick har floppat, framtiden oviss.
Klassiker, det här med att det ser lite mörkt ut på horisonten. Men alltså, vi har ju haft alla här inne och vill ha våra vissa tvivel om Rangnick som en interimlösning. Så... Alltså det är så svårt att veta med United vart de är på väg riktigt nu. Man får väl ta det positiva med att Anthony Elanga kan få något form av genombrott när våren när man fortsätter spela. Men det är ju mest roligt ur svensk perspektiv. Jag vet inte hur mycket det hjälper United som lag på liksom sikt och så vidare. Men nu gäller det bara att ge en chans att ta den där Champions League-platsen. För den är väldigt viktig för att inte hamna i det här samma Europa League-träsket man har varit i tidigare. Det måste ju vara liksom otroligt prioriterat här och nu. Och jag tror att han har möjlighet att göra det.
Jag tycker en sak som är ett litet dilemma för honom är ju att så Cristiano Ronaldo är borta och Bruno Fernandes gör sin bästa match då på väldigt länge. Hur hänger det ihop egentligen? Mm. Jag tror definitivt att det hänger samman.
Det gör det.
Och det är ju en av de grejerna som han måste se till att lösa, och som faktiskt är ganska svår att lösa också, för att ett tag så var ju Man United byggt kring Fernandes i stort sett, och då såg de ju alltså stundtals bra ut och lyckades ju faktiskt hamna på de här placeringarna högre upp i tabellen. Så hur hanterar man det, hur får man till balansen? Det är ju den saken som är hans största dilemma just nu, Rangnick. Jag tror inte han insåg det innan han klev in, att hur mycket som faktiskt behövs, och hela den här grejen med Martial också som vi inte ens nämnde, att Rangnick satt och sa på presskonferensen efteråt att Martial inte ville bli inkluderad i truppen, och sen så dementerar Martial detta på sina sociala medier och påstår att så var det inte alls. Jag menar, det är någonting som inte stämmer där, alltså rent stämningsmässigt kring själva truppen, och det är väl klart att det hämmar ju säkert insatserna också till viss del.
Ja, vi har fått en fråga här från Tobias Bengtsson Lichy. Nu blev det till slut 3-0, men Liverpool utan Salah är ju som Edmonton utan McDavid.
Han är bra på hockey.
Den referensen kan jag inte ta.
Eller ni vet vem med Connor McDavid är, eller?
Nej.
Till och med jag vet det, och jag vet ju knappt vad en puck är.
Ingen aning. Edmonton vet jag vad det är. Edmonton Oilers. Det hade man i sådär klistermärkesalbum när jag var liten.
Jag har typ varit på en hockeymatch hela mitt liv, och det var Peter Cechs debut för Guildford Flames eller vad de heter.
Det var väldigt trevligt reportage. Men gjorde inte du Longstaff hockeyvinkeln också någon gång?
Jo, men det var ju inte på en hockeymatch.
I alla fall, hur kan ett lag vara så extremt beroende av en spelare, och vad tycker ni man ska göra åt saken? Stärka alla lagdelar eller bara kika framåt? Jag tycker framförallt att man ska försöka förlänga det där kontraktet så att han kan fortsätta vara bra för Liverpool, för att han är ju heller aldrig skadad i stort sett. Han spelar ju jämnt och är ju alltid bra. Så att det är väl det första man ska göra. Sen är det klart att nu är det ju på kort sikt, man har inte vidtagit några specifika åtgärder för att ersätta honom här och nu för den här, vad det nu blir, 3-4-5 veckors perioden som han är borta. Och då är det inte så konstigt att kvaliteten sjunker, för att det finns ingen lika bra forward i Liverpool som Mohamed Salah. Det säger sig självt, det finns ju knappt i hela världen.
Det är ju också en sån här signal som skickar bara att allting tyder på Manchester City, att av de lagen som kunde floppa i afrikanska så är det Algeriet som håller på att åka ur sitt gruppen, och Riyad Mahrez kommer tillbaka i förtid.
Det är det.
Av alla lag som kunde floppa åker och förlorar hemma mot Gambia.
En enda lång jävla utförsåkning att hålla på det där laget. Allt går Citys väg. Nej, skämt åsido. Det är klart att försvinner Salah, säljer man honom, så måste man ju försöka ersätta med bara så bra det bara går. Men det kommer alltid bli en försämring av just den positionen.
Får väl anledning kanske snarare i Sillypodden imorgon att placera en viss Paulo Dybala. Kan jag tycka det. Jag tror jag fick placera honom i Liverpool förut också.
Ja, precis.
Lär nog göra det igen med tanke på hur läget är där just nu.
MR Gretzwald skriver: hur fan kan Sancho vara så jävla världsklass i Dortmund och se ut som en division 4-spelare i United?
Ja, det...
Han är inte ensam om att ha haft den utvecklingen i United just senaste säsongen, tyvärr.
De spelar ju lite annorlunda också, så är det ju. Jamie Redknapp hade en utläggning med tanke på då att Elanga startade istället efter matchen. Och just det här att alltså många gånger så la de ju bara bollen liksom åt Elangas håll, och så fick han liksom jobba efter den. Och Sancho är ju inte riktigt den typen av spelare. Och Jamie Redknapp menade på att det är ett bekymmer för honom att det inte är så, för att det kanske snarare är det som Ragnik vill ha av en ytter. Så att ja, det var ju inte bra för hans självförtroende, om man säger så, att Elanga gick före här. För det visar ju ganska tydligt att Ragnik ville ge honom chansen. Och eftersom Elanga gjorde det bra också, så blir det ju väldigt spännande att se hur det kommer att bli nu här näst. Han vill ju inte... Det var ju inte som att han högg fast i sten att Elanga kommer att starta varenda match nu, utan han var ju väldigt svävande i svaret och sa att det får vi se liksom hur det blir. Men Sancho har ju... Han har väldigt mycket att leva upp till nu i alla fall. Och inte minst då med Elanga framför sig.
Det är ju kanske det mest oroväckande egentligen. United, det har ju varit ganska många år, är ju fortfarande att om man skulle ställa frågan vilka spelare som egentligen blivit bättre sen de gått till Manchester United, så är det inte helt lätt att besvara den frågan.
Fernandes.
Ja, men nu har han ju blivit sämre liksom efter det också, men det är så här.
Jo, det är klart.
Det, precis, Fernandes är ju det, och det var ju då United gick bra också, när plötsligt kom en spelare som liksom gjorde skillnad och verkligen lyfte laget. Det är ju fortfarande så att om man tittar på alla värvningar, Varann har inte direkt blivit bättre, han har mest varit skadad.
Han har ändå varit bra, tycker jag.
Fast han är ju inte bättre än vad han var i Madrid.
Nej, men han har ju för sig inte spelat så mycket. Nej. Så att det är ju...
Men han har ju han är ju bra. Det är ju inget snack. Vet ni vad? Nu så måste vi vidare i våra liv. Det blir spelas mer fotboll i veckan. Det kommer en Sillypodd imorgon och säkert ytterligare en lite senare i veckan. Det är bara att hålla koll på flödena. Vi rattar in de resterande matcherna också då i Premier League. Vi kommer säkert in på om det händer någonting spektakulärt där med. Men härifrån idag så säger vi på återhörande.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.